cheers for the royal family.
Good to see them across the well, it was appeared to be tapping a tail along into that rendition from here of the. And now we imagine the pompous will be going inside the palace to receive the presence of the masters. And have some lunchtime conversation. Reminisce as well. So that's our ceremony outside Buckingham Palace. Holiday lunchtime, this special bank holiday that was moved from the first weekend of May to the second, especially for this VE Day commemorative weekend. Sky News coverage will, of course, continue throughout the day. So do stay with us.
Om den fantastiska trojanska skatten som hittades för drygt 100 år sedan. Den smugglades i hemlighet till Berlin där den mystiskt försvann i
Hitlers lång dröm. Nu kunde inget skilja honom från det. Han hade gått med på att donera hälften till Imperiemuseet i Konstantinopel. Men skatten försvann under mystiska omständigheter. Senare erkände Schliemann att han hade smugglat den till Aten och vidare till Tyskland. Där den fanns till allmänt beskådande i nästan 60 år. Guldet var säkert förvarar här i museet fram till 1941, då britterna inledde bombningarna av Berlin. Ledningen för Gropius House kände sig inte helt trygg som granne till Gestapo-högkvarteret, och det blev nervöst att förvara så stora skatter i ett utsatt läge. Så skulle Trojas guld anträda sin långa resa in i glömskan.
The Nazis at that time believed to win the whole world, but the curators, I think they were not so optimistic.
Klaus Goldman är intendent på Charlottenburgmuseet. I två årtionden har han forskat efter Trojas guld, som han anser vara museets egendom. Kopiorna som tillverkades till ett tv-program fyller nu montrarna som är avsedda för Schliemanns fynd.
This book is related to the gift of Schliemann to the German people, to the prehistoric museum. And this shows really that we are the rightful owner. Because all the documentation that is related to the gift is completely here in our office.
1970, nästan 100 år efter det ursprungliga fyndet, gav sig Goldman ut på jakt efter det försvunna guldet.
Well, as a curator of a museum, I am in charge of the earnings, and if our material was lost in 45, it's my responsibility to look of the whereabouts. And so to look for the whereabouts, you must first confirm yourself what happened just temporary, beginning of the war, in the war, end of the war.
Goldman inledde sin skattjakt genom att studera de nazistiska krigsarkiven. Hans resa förde honom tillbaka till andra världskrigets mörkaste dagar. 1941 hade Hitler gett order om att Berlins alla museiskatter skulle evakueras. Schliemanns guld packades i tre numrerade men omärkta lådor och forslades från Martin Gropius House till ett valv i preussiska riksbanken. Därifrån ledde Goldmans bror vidare till ett luftförsvarstorn i zoologiska trädgården i Berlins centrum. Det var ett fort med 2,5 meter tjocka murar. Och 3 våningar under luftvärnsartilleriet bevarades hundratals lådor med ovärderliga föremål, bland annat Trojaskatten.
Well, it was in early 41 that the crates for the gold and the highlights of the Bronze Age came from the Gopis building to the strong room of the Prussian State Bank. We are here in this strong room, number 7. And here the crates remained up to the end of 41. Then the museum curators decided to bring them to the Freck Tower of Seoul.
Goldman hade fått bekräftelse på skattens senast kända gömställe. Men det verkar inte finnas kvar någon detaljerad dokumentation om skatten. Så upptäckte Goldman det som skulle bli nyckeln till var den trojanska skatten befann sig.
I found a documentation that by order of Hitler all museums had to microfilm their catalogs, their inventory books. After, I think, 3 months of research, I asked the right question to the right person. And 3 weeks later, this person came to the director in general, having a big bag with him, telling, well, here I have the microfilms. And it gave all the documentation of the museum several hundred thousand finds.
Med tillgång till mikrofilmen hade Goldman nu en fullständig förteckning över det egna museets förkrigssamlingar, däribland föremålen från Troja. Fram på våren 1945 briserade de allierades bomber dagligen över Berlin. När den ryska armén närmade sig utfärdade Hitler ännu en order som skulle få avgörande betydelse för Goldmans efterforskning.
Now I will show you the order given by Hitler on 6th of March 45 by the chief of the Reichschancellery to the Minister of Culture and assigned.
Berlins museum fick order om att omedelbart evakuera all konst, alla fornfynd och skatter från luftvärnsfortet till regionen Väster om Elbe i riktning mot de västallierade, så att ingenting skulle falla i de framryckande ryssarnas händer.
They went southwest in the Thuringian area and later directly to the west in the lower Saxony area near Wolfsburg, the Volkswagen town.
I provisoriska lastfordon rullade Berlins yppersta konstskatter till de västtyska saltgruvorna. Saltgruvorna gav ett skydd mot bomber och klimatskiftningar på behörigt avstånd från de framryckande ryssarna. Och här gömdes också Hitlers och Görings privata samlingar och oräkneliga konstverk som stulits från judarna. Den 23 mars 1945 gick de allierade över Rhen. Det dröjde inte länge förrän motståndet rasade samman. Den 8 maj var kriget officiellt avslutat. Senare nådde Patton segerrika tredje armé fram till saltgruvorna och hittade tusentals ovärderliga föremål.
And then I found a top secret order from Washington to the 4 highest ranking officials of the European theater. There's a type eyes only, that means to be burned after being read, going to Supreme Commander Eisenhower, Chief of Staff.
Enligt den topphemliga orden skulle USA-armén avlägsna allt guld och alla föremål från saltgruvorna och ta dem till säker förvaring i den amerikanska sektorn.
Here you can see a visit of the American generals in the salt mine 2 days later after the order. You see General Patton in front of crates of some of the departments of the Berlin museums, and those crates were housed in the Fleck Tower Zoo.
Goldman trodde att det var amerikanerna som hade skatten, men förhoppningarna grusades när han jämförde serienumren.
And here we have the numbers, complete numbers, what was brought to Merkez, and we have the numbers, what returned to West Berlin, and there is a relatively big difference.
Visserligen hade man hade hittat en förbluffande rik samling av konst på villovägar. Men du saknade
det trojanska guldet.
Fanns inte där. Sovjetsoldaterna får iväg med hundratusentals konstföremål från Berlin. 10 år senare skulle en del komma att återföras till Östtyskland. Men det förblev en gåta var det trojanska guldet fanns. Det verkade som Goldman hade hamnat i en återvändsgränd. Men 1989 fick han en oväntad inbjudan till Sovjetunionen. Ryssarna sökte efter en av de egna skatterna som gått förlorade under kriget. Bernstenssalens paneler som rövats bort i Katarina den Storas palats utanför Sankt Petersburg.
The Russians wanted to have information from me on the Amber Room, and I wanted to have similar information from them on the Trojan Gold. The Amber Room was stolen by the Germans, and at that time I could believe too that the Trojan Gold was taken over, or say stolen by the Russians.
1991 påstod Art News Magazine att avsevärda mängder med försvunnen tysk konst var undangömda i hemliga lager i Sovjetunionen. Bland annat skulle Trojas försvunna skatter ligga nedgrävda i Pushkinmuseets källare. Visserligen förnekade ryssarna uppgifterna till en början, men Goldmans hopp väcktes till liv. Efter åratals efterforskningar i väst skulle de kunna finnas i öst i alla fall. Goldman flyttade tillbaka till Moskva för att undersöka källorna till artikeln. Det fanns ingen som hade sett guldet, men han fick se dokument som uppgavs bevisa att det låg i Pushkinmuseets källare. En bekräftelse på att guldet faktiskt hade transporterats från Berlin till Moskva kom senare samma år. Handskrivna inventarielistor från 17 juni 1945 visade att sovjetiska trupper hade hämtat 3 stora lådor som innehöll skatten från luftvärnsfortet.
In December 91 I got a phone call from a friend from Potsdam. I was in my office and he said, well, Carl, I found some lists when cleaning up my room that may be of interest for you. They are written in Russian. But I do not know what to do with it. Won't you have a look on it?
Pappen var de första bevisen på att ryssarna hade fraktat bort 3 lådor med ädelmetall från luftvärnsfortet. Lådorna hade flyttats över till speciallager i Berlin och sedan flygits till Moskva. Serienumren motsvarade dem i Goldmans förteckning. Äntligen hade han fått bekräftelse på att det saknade guldet hade forslats till Moskva. 1992 erkände den ryska regeringen till slut att man innehade skatten. Efter nästan 50 års lagring finns det skäl att oroa sig över föremålens kondition. Och frågan kvarstår, vem är ägaren? Efter att ha gått igenom arkiven i det krigshärjade Europa och USA-arméns tidigare hemligstämplade dokument och hittat kopplingar till före detta Sovjetunionen är Klaus Goldman övertygad om att skatten kommer tillbaka till Berlin en dag.
Och det sa alltså Hans Viljus.
Ett vittnesmål om dagen då bomben föll över Hiroshima
1945.
Hans Viljus
har läst vittnesmålet
den
5 augusti
1995.
Flygplan som närmar sig Hiroshima. Man konstaterar snart att det bara är 3 plan och antar därför att det är fråga om spaning. Efter en stund går signalen föran över. De 3 planen är B-29. De är inte ute på spaningsuppdrag. De flyger rakt in över Hiroshima. Besättningen i ett av planen har innan de lyft från ön Tinian i Stilla havet välsignats av en präst. Vi ber dig att kriget snart må vara slut. Att vi än en gång ska känna fred på jorden. Må de män som nu flyger förbli i din vård och återvända till oss. Vi ska gå vidare i tro på dig. Och i vetskap att vi är i din vård nu och i all evighet. I Jesu Kristi namn. Amen. Det är i det plan där besättningen välsignas som bombfällaren trycker på utlösningsknappen och det förutbestämda målet kommer in i bombsiktets kors. Vad som sedan inträffar upplever hundratusentals japaner i Hiroshima. Men många av dem som upplever det överlever det inte. Dr. Michihiko Hashiya var till de lyckligt lottade. Från där ligger kan han se ut i trädgården där glänsande blad reflekterar solljuset som utgör en angenäm kontrast mot skuggorna. Plötsligt rycker jag till vid ett starkt ljussken och så ett till. Så väl kommer man ihåg detaljer att jag minns hur en stenlykta i trädgården lyses upp. Och jag undrar om det berodde på en magnesiumblixt eller på gnistorna från en passerande trådbuss. Skuggorna i trädgården försvann. Det som för ett ögonblick sedan var ljust och soligt var nu mörkt och lysigt. Genom dammmålen kunde jag urskilja en träpelare som bar upp ena hörnet av mitt hus. Den lutade konstigt och taket bågnade. Rent instinktivt försökte jag komma undan. Men bråte och nedfallet timmer hindrade mig. Genom att röra mig ytterst försiktigt lyckades jag nå hallen och kom ut i trädgården. Jag kände mig oerhört matt och stannade för att vila mig. Vad hade hänt? Hela min högra sida var sönderskuren och jag blödde. Ett stort splitter stack ut från ett otäckt sår på min höft. Och någonting varmt rann ner min mun. För jag försiktigt kände efter fann jag att min kind var uppfläckt och lika som min underläpp. En ganska stor glasskärva satt inborrad i min hals. Jag drog ut den fullkomligt kallt och betraktade den och min blodiga hand, men den chockades och bedövades brist på känsla. Vad var min hustru? Jag började skrika på henne plötsligt fruktansvärt skrämd. Jekosan, Jekosan, var är du? Blodet började spruta. Hade halspulsåren skruts av. Höll jag på att förblöda. Skräckslagen och fullständigt förvirrad började skrika igen. Jekosan kom ut ur urinerna av vårt hus. Hon höll om sina handbåge och hennes kläder var blodiga och sönderrivna. När jag såg henne lugnade jag mig. Den kortaste vägen till gatan gick genom grannens hus, så vi tog den vägen. Vi sprang, snubblade, föll och sprang igen. Tills vi i vår vilda flykt snavade över någonting och föll framstupa ut på gatan. För jag kom på fötter upptäckte jag att jag snubblat över ett manshuvud. Förlåt mig, skrek jag hysteriskt. Inget svar. Mannen var död. Det var huvudet på en ung officer som krossats under en massiv port. Vi stod på gatan osäkra och rädda tills huset mitt emot oss bågnade och med ett krasande ljud föll samman. Nästan framför våra fötter. Vårt eget hus började också svikta. Och inom en minut föll det i ett moln av damm. Andra hus störtade samman. Eldsvådor utbröt och vinden spred lågorna. Plötsligt gick det upp för oss att vi inte kunde stå på gatan. Vi började gå i riktning mot sjukhuset. Det gick oändligt långsamt att ta sig fram. Och slutligen vägrade mina ben, styva av leverat blod, att bära mig längre. Styrkan, jag till och med viljan att fortsätta, lämnade mig. Och jag bad min hustru, som var nästan lika svårt skadad som jag, att fortsätta ensam. Hon gjorde invändningar, men det fanns inget val. Hon måste gå vidare för att finna någon som kunde hämta mig. Skulle jag orka gå vidare? Jag försökte. Det var som en mardröm, såren, mörkret, vägen framför mig. Efter en stund kom jag till en öppen plats. I det svaga ljuset kunde jag se konturerna av kommunikationsbyråns stora betongbyggnad och bakom den lasarettet. Jag kände mig bättre till mods. Jag visste att någon skulle finna mig. Och skulle jag dö skulle man åtminstone finna min kropp. Dr. Hashiya tar sedan om hand. Hans skador är inte särskilt allvarliga och han blir ganska snart återställd. Redan dagen efter bombningen kommer folk på besök. De berättar sina upplevelser, de ena mer fasansfulla än de andra. Det var en fruktansvärd syn, berättar Dr. Tabushi, en gammal god vän till Dr. Hashiya. Hundratals skadade som försökte fly till kullarna passerade vårt hus. Det var nästan outhärdligt att se på dem. Deras ansikten och händer var brända och svullna. Huden hade skadats av och hängde som trasor på en fågelskrämma. De krälade som myror. Hela natten passerade de förbi vårt hus. Men i morse hade de slutat. Jag fann så många liggande längs vägen att det nästan var omöjligt att komma fram. Medan doktor Taboshi berättade, låg jag med ögonen slutna, berättade doktor Halshuga. Och såg för mig de sträckscener han beskrev. Jag varken såg eller hörde herr Katsutani komma in. Jag gick längs järnvägsspåren för att komma hit, sa han. Men där var fullt av nedfallna ledningar, sönderslagna järnvägsvagnar och döda. Och skadade låg överallt. När jag kom till bron såg jag någonting förskräckligt. Det var otroligt. På en cykel som förlutade mot broräcket satt en stendöd man. Det är otroligt att någon sådant kan inträffa. Han upprepade sina ord ett par gånger. Så ville han övertygas om att de var sanna. Sedan fortsatte han. Det verkade som de flesta döda fanns på bron och under där. De hade gått ner för att dricka och dött där de låg. I vattnet såg jag några få som ännu levde. Tillsammans med de döda flöt de med strömmen. Det måste ha varit hundratals, nej tusentals som flydde till floden för att undkomma elden. Och så dränktes de. Lasarettsläkaren Hanna Åka kommer in och berättar. Mellan Röda Korssjukhuset och centrum finns det ingenting som inte är förbränt. Jag såg branddammarna fyllda till bredden av döda människor. De såg ut som de hade blivit levande brända. Till och med simbassängen vid första kommunala mellanskolan var full av döda. De måste ha kvävts där de satt i vattnet för att undkomma elden. För den såg inte brända ut. Doktor Hashia. Bassängen var inte stor nog att rymma alla som försökte komma i den. Jag kunde se det längs bassängkanten. Jag vet inte hur många som dog med huvudet hängande över kanten. I en bassäng såg jag människor som fortfarande levde. De satt i vattnet tillsammans med de döda. De var för matta att ta sig upp. Människor försökte hjälpa dem. Jag tror inte att de klarade sig. Förlåt att jag berättar det här för er, men det är sant. Den 8 augusti 1945, 2 dagar efter atombomben över Hiroshima, fälls en andra bomb över staden Nagasaki. De sammanlagda förlusterna i människoliv uppskattas till mellan 200 000 och 300 000. I denna ohyggliga katastrof slutar andra världskriget. Japan kapitulerar.
Hans Villius om vittnesmålen från Hiroshima.
Återblick på The Battle of Britain under 1940-talet. Det är taget från engelska journalfilmen.
In the heat of battle, the British pilots were quickly learning that flexibility and improvisation was their only chance. They soon discovered that one of the best ways to break up a bomber formation was to head straight in line of breath. Perfect summer weather. The dramatic dogfights over southern England were watched by more non-combatants than any previous battle in history. Fighter command was staggering under the Luftwaffe's blows. It was a desperate struggle to keep planes and pilots in the air. Ground crews, the unsung heroes of the battle, worked around the clock, rearming and repairing aircraft in time for the next sortie. By now, the pilots were nearing mental and physical exhaustion. There was no rest. Even after being shot down, they would often be back on standby within hours. Sandy Johnston wrote, "Everywhere the strain is beginning to show, and one wonders how long the lads can go on taking it." The rest of Britain held its breath. The Dowding's brave young men kept the Luftwaffe at bay. They were the heroes of the hour, but their numbers were dwindling fast. New pilots were reaching squadrons with as little as 20 hours' experience in Spitfires and Hurricanes. Their survival rate was not much longer. Squadron leader James Leithart recalled, "I tried to take up my new pilots once or twice before taking them on operations. It was like sentencing them to death if I didn't. I'm not far short of it, even if I did." Fighter Command's numbers were boosted by experienced pilots from Nazi-occupied Europe and many from around the free world. In their eyes, this was not only a fight for Britain's survival, but a crusade of good against evil. Sadly, many pilots, particularly the young and inexperienced, failed to make it back from their first encounter with the enemy. As August wore on, the fate of Britain hung in the balance. The German invasion forces massed across the Channel and waited anxiously for the Luftwaffe to achieve its air supremacy. But the Luftwaffe pilots were also feeling the strain. Crossing and recrossing the English Channel many times a day was becoming a nightmare. Canal crank, or channel sickness, began to set in. If forced to bail out, they risked dying from exposure or being taken prisoner. Goering's boastful assurances that Britain had only 50 more fighters left had become a hollow joke. Continued onslaught gave no hint to British intelligence of declining German morale. Day after day, Dowding and his commanders fought a deadly battle of nerves, mustering their forces to disrupt the Luftwaffe attack. On August the 24th, events took an unexpected turn. Navigational error led a German bomber to drop bombs on London accidentally, causing civilian death and serious damage. Hitler had expressly forbidden the bombing of London except on his orders. Mistake or not, bombs had fallen on the British capital, and Churchill seized this opportunity to take the fight to the heart of Germany. He immediately ordered an attack on Berlin. Within 24 hours, 80 Wellington bombers took off to raid the German capital. Assured them that Berlin would never be attacked. Adolf Hitler's pride was bitterly hurt, and he was determined to have revenge. In an angry speech on the 4th of September, Hitler taunted England. "When people are so anxious in Britain and ask, 'Yes, but why doesn't he come?' we reply, 'Calm yourself. He is coming. He is coming.'" Hitler's next move would change the course of the air battle over England. He summoned Goering and ordered him to switch the focus of the air attack from Fighter Command to the city and port of London. On September the 7th, Goering stood on the French coast and personally took charge of the Luftwaffe's attack. Targeting London was not just about revenge. The intention was to flush out the remaining British fighters and destroy them. As the Great Armada crossed the English Channel, it began breaking up and reforming in a complex aerial dance designed to fool both radar and coastal observers. Fighter Command had no idea what was going on. Squadrons along the south coast were hastily called to action. hostile forces were reported moving inland, tension mounted in the control room. It was soon clear that this was to be no ordinary raid. Sandy Johnston recalled, "I'd never seen so many aircraft. We broke through the haze and you could hardly believe it. As far as you could see, there was nothing but German aircraft coming in, wave after wave." It was a few minutes before 5 p.m. when the Luftwaffe's objective finally became clear. Hitler was going to bomb London. All squadrons surrounding London were ordered into the air. The sky was alive with ferocious dogfights as fighters tried to prevent the bombers getting through. Despite their efforts, London's East End and Docklands area, a vast storehouse of goods and supplies, was devastated. The bombing of London continued day and night for the next 4 days. But London's suffering proved to be an immense relief for fighter command. Hitler's change of tactics gave Dowding a vital breathing space. Now he could restore his forces ready for the final onslaught that had to come. The British were desperately playing for time. If they could hold out, the worsening weather could finally put an end to the Nazis' invasion plans. September the 15th proved to be the decisive day. In one final roll of the dice, Goering sent over the biggest air armada ever seen. When the Luftwaffe reached London, they were shocked to be confronted by over 300 Spitfires and Hurricanes. Dowding had matched Goering's last throw. It was up to the pilots now. Of a bitter day of fighting, the battle had turned. Whole groups of German bombers were breaking up and fleeing. To the great surprise of the British, the Luftwaffe pilot's nerve had finally cracked. Now known as Battle of Britain Day, belonged to Fighter Command. Hours later, Hitler postponed the invasion of Britain indefinitely. Operation Sea Lion would not take place. London would suffer night bombing raids for another 8 months, but never again was Britain in danger of invasion. 4 years later, Britain was to be the launching pad for the Allied invasion of Europe and the final defeat of Nazi Germany. Fighter Command's victory was the cornerstone of the survival of the free world. Winston Churchill said, "Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few."
Den 28 januari 1997. Svenska läroböcker om judendomen och andra världskriget.
Svenska skolböcker innehåller felaktigheter om judendom, judisk historia och den nazistiska förintelsen. Det visar en granskning som har genomförts av Svenska kommittén mot antisemitism. Den folkpartistiske riksdagsmannen Håkan Holmberg är kommitténs ordförande. Den slutsats han drar av granskningen är hur liten distans en del läroboksförfattare har till nazistisk rasterminologi.
Man refererar uttryck som ariska rasen och judiska rasen och allt möjligt sånt här utan att överhuvudtaget kommentera det. Och då skapas ju intrycket att det handlar om någon form av vedertaget språkbruk, vilket det ju aldrig någonsin har gjort, utan det finns ju egentligen ingen vetenskaplig grund överhuvudtaget för denna terminologi. Och det där är farligt, därför att det är ju precis den här typen av föreställningar som sprids av nazistiska grupper.
Granskningen har också avslöjat faktafel om förintelsen. I flera skolböcker sker en sammanblandning mellan de sex stora förintelseläger som nazisterna upprättade på ockuperat område i Polen och de koncentrationsläger som fanns runt om i Tyskland. Och detta är en typ av faktafel som mycket väl kan utnyttjas av nynazistiska så kallade revisionister, menar Håkan Holmberg.
Och det är klart att de är ju medvetna om det här, får man ju anta. Så att det är allvarligt. Det är inte så att jag tror att det här görs medvetet på något sätt av läroboksförfattare. Men man borde se upp med grundfakta, för det här är så pass viktiga saker.
Den omfattande kritiken mot läroböckerna har diskuterats med de berörda förlagen. Och Håkan Holmberg tycker att förlagen har tagit åt sig av kritiken på ett bra sätt.
Intresset är ju stort alltså för att diskutera med oss och förbättra böckerna. Så att jag ser ganska positivt på den kommande utvecklingen.
Det sa Håkan Holmberg, folkpartistisk riksdagsman och ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism. Reporter Anders Pontara.
februari 2000. Om förintelsens offer, Israel.
Israel kommer att offentliggöra den nazistiska krigsförbrytaren Adolf Eichmanns memoarer. Memoarerna ska användas som bevis vid en rättegång i Storbritannien om förintelsen, men de ska också göras tillgängliga för allmänheten. I de 1300 sidor långa handskrivna memoarerna så skriver Eichmann att massmordet på judar under förintelsen var det grövsta brottet i mänsklighetens historia. Memoarerna ska publiceras i augusti.